Välkommen till Kjellander och Björk, en livepodd på Sundsvall 42 som är en konferens om digitalisering, IT och ledarskap som firar 30 år i år, och därför har vi ett framtidstema. Vi är alltså årets gästpodd och har gjort en, ja, jag tror vi har gjort 15 intervjuer nu snart med föreläsare, spännande människor. Mellan 10-15 intervjuer har vi gjort. Och vid min högra sida har jag med mig en kille som heter Andreas Kjellander, som du får presentera dig själv, Andreas.
Jag heter Andreas Kjellander.
Ja, det var that's it. Ja.
Nej, men det, vi har en gäst till höger om mig. Och jag tänkte att den här gästen, till skillnad från våra andra introduktioner, faktiskt ska få presentera sig själv. Kan du berätta lite grann vem du är och vad du gör här?
Absolut. Jättekul att vara här. Jag heter Patrik Nyström och jag är tillsammans med Mattias Sundin grundare av en stiftelse som heter Warp Institute. Och vårt syfte är att sprida en positivare framtidstro i Sverige. Och utbilda och inspirera människor att ta tillvara på möjligheterna med ny teknik.
Varför är det viktigt?
Alltså, det hela det här började med för ungefär 1,5 år sedan, att vi var, och det är så himla många idag som ser så negativt på världen. Tror att allting blir sämre och det är dåligt och det, ja, det går åt helvete helt enkelt. Liksom. Och det är ju faktiskt en bild som inte stämmer. Alltså, vi har naturligtvis en hel del utmaningar, men på det stora hela blir världen bara bättre och bättre. Och förutom då den här negativa synen som dels inte stämmer, så har vi också en fantastisk teknologisk utveckling som bara går fortare och fortare. Det är Moore's law som driver det här, det är globalisering och så vidare, som kommer möjliggöra så otroligt mycket i vårt samhälle. Allt från att ta bort bilköer med autonoma fordon till att bota cancer genom att upptäcka den i tid. Så vi har en fantastisk positiv utveckling och samtidigt har vi så pass många som ser på det negativt. Och då tänkte vi att det här måste vi göra någonting åt. Och då grundade vi helt enkelt Warp Institute.
Kan ett exempel bara där, Mats, innan. Om vi tar polisen, för jag pratade med polisen idag. Jag hörde Kantar Sifo pratade om vilka frågor som skulle vara intressanta för liksom, vilka som kommer att dominera inför valet nästa år. Och en sån som kom upp agendan var just folks oro då för liksom brottslighet. Samtidigt som vi har då sett och hur liksom brottsligheten har minskat markant. Är det ett bra sånt exempel, tror du, på som apropå liksom positiv och negativ syn, eller?
Alltså både ja och nej. Alltså det finns ju vissa områden där lag och ordning är ett sånt område som är kanske faktiskt tudelat, kan jag tycka. Faktiskt. Men sen finns det ju många andra områden som där det är mycket tydligare. Jag menar alltså välstånd exempelvis. Jag menar hur mycket många... jag tror att det är... Igår så var det 139 000 personer i världen som lämnade absolut fattigdom. Och det var det idag också. Och det är det imorgon också. Varje dag så är det ett Västerås i omfattning som lämnar absolut fattigdom. Och det gör vi på grund av liksom globalisering, marknadsekonomi och teknikutveckling. Så att lagordning tycker jag kanske lite, det finns utmaningar med den. Men ta ett exempel som är något som är lättare, solenergi. Jag har ju blivit 80% billigare på 5 år. Idag är den absolut billigaste energikällan i 30 olika länder. Till och med liksom många arabländer ställer ju om sin oljeproduktion till solenergi. Jag menar, på sikt så kommer kanske hela världen kommer att drivas av solenergi. Jag menar, det är typiskt en sån utveckling som gör att man har lite klimatångest, så blir man positivare.
Just det. Shit, vad glad jag blir.
Ja,
mer sånt här.
Jag tänkte precis säga det. Peppen. Du kommer in med en bra pepp. Alltså, man blir liksom glad när man... bara att höra om mer mission, som jag tycker i grund och botten är superduper sund. Från mitt egna liv, som har befunnit mig i teknikbubblan hela liksom mitt yrkesliv, har ju egentligen alltid drivits av den här positivismen. Innan senaste årens utveckling av social media och kanske vad som vi då skulle kunna kalla en polarisering av verklighetsuppfattningar, så har jag alltid tyckt att framtiden är ofantligt ljus. Det är ju inte förrän egentligen när vi släppte in resten av världen in i teknikbubblan, får man säga det så arrogant, som vi
det är din podd, du får säga vad
det är. Ja, men det kan låta lite arrogant. Nej, men som just den här problemen med hur vi uppfattar världen det som är er mission att reda ut, att vi ska uppfatta den på rätt sätt, att vi har en tendens till att fastna i det negativa eller i problemen eller sådana saker. Jag tycker att den har ökat på slutet, medan all fakta pekar på precis det som du säger.
Exakt, och det tycker jag verkligen är viktigt att betona, att, mm-hmm. så här, att vi är faktabaserad optimism. Mm. Ja. Det är inte att vi så här, tycker det Nej. Här och det här. Alltså, det är i och för sig viktigt att man har en positivt överlag mindset, men ja. Det här är ju fakta, saker och ting.
Yes.
Jag menar, solenergin har blivit så här billigare och utvecklingen fortsätter.
Ja.
Det är ingenting som vi tycker, så är det bara.
Ja.
Men däremot, som du säger, med, alltså, det är ju så, vi människor har ju en tendens att det som är negativt får större spridning.
Yes.
För att man tycker det är genetiskt på något sätt. Mm. Och så där. Och det är det vi vill motverka med den faktabaserade optimismen. Får jag göra lite reklam på vår Facebookgrupp?
Ja, såklart.
Ja.
Do it.
Vi har ju också då en Facebookgrupp som heter just Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp.
Mm. Just det.
Så där får man då gärna gå med om man vill. Då får man en 2-3 nyheter i veckan där vi då tar upp olika nyheter som är positiva för världen och gör en liten analys på dem. Mm. Och den här gruppen är fantastisk. Man blir verkligen pepp av att gå med den. Så den kan jag rekommendera att gå in på.
Är det den här bilden då? Vi pratar om liksom, kanske missuppfattningar hur saker liksom verkligen förhåller sig. Är det en generell bild som ni liksom adresserar, eller har ni liksom identifierat ett antal områden där de här behöver vi jobba med?
Alltså, jag tror mycket, alltså, vi har ju alltså, tech-vinkeln på det här.
Ja.
Och då är det väl några saker som automatiskt dyker upp. Det här är ju då alltså, att robotarna ska ta jobben, exempelvis.
Mm. Har vi hört den?
Jag är knappt någon
Nej.
Gång.
Nej.
Ja, fortsätt.
Nej, men fortsätt.
Och det här med att AI kommer förinta oss och sådär. Och då finns det ju ganska många exempel på att tycka att det inte är så. Jag menar, det mest tydliga är det här med AI exempelvis. Då, att det finns ju inte en enda människa idag som kan slå en dator i schack.
Mm.
Så tänker man, farligt. Schackdatorerna är elaka.
Mm.
Men det finns inte heller en enda schackdator som kan slå en schackdator och en människa som samarbetar.
Mm.
Så människa och maskin är en överlägsen kombination.
Mm.
Och det tror jag hjälper för väldigt mycket. Ja, men ta som till exempel med sjukvården som man pratar väldigt mycket om. Man ska införa Watson i det, kunna göra olika diagnoser tidigare. Tänker man, men vad ska läkaren göra då?
Mm.
Jo, men läkaren ska ju ta hand om den mänskliga relationen.
Mm.
Låt datasystemen göra liksom, diagnoserna i kombination med en människa som dubbelkollar. Det är fantastiskt.
Men vet du vad, Patrik? Vi har precis suttit där med Landstinget Västernorrland.
Ja.
Med
en narkosläkare hade
Ja, och IT-chefen. Och så sen så pratade vi om precis det där scenariot.
Ja, vad kul.
Och de sa, nej, det var inte vi som pratade om det, var de som tog upp det. De vet, det gänget som jobbar med den här förflyttningen, de vet att läkarens roll är att vara empaten och att verktygen ska förstärka dem. Så förflyttningen pågår också, även, men däremot så är mediebilden om och kanske deras egna uppfattning om att de inte gör det här på ett bra sätt, den är ju åtminstone fragmenterad just nu då. Solenergi. Vi tar ett koncept nu då. Som det här nu. Precis. Hit home för mig. Vad tror du... Vad säger... När du pratar om de här faktan, du är ju enormt påläst om vad som händer i världen. När du träffar liksom... Här när du körde finishing keynote, när du träffar verksamheter där ute. När du kommer med fakta och de inte har uppfattat det, vad säger de? Vad får du för reaktioner på typ solenergi?
Jag tror att man måste ha full respekt för att det här är svårt att ta till sig.
Yes.
För den här teknik har ju alltid gått väldigt fort framåt. Men det är kanske senaste fem, sju åren som det har verkligen tagit fart.
Mm.
Ja, och det är ju, finns det många smarta människor som har gått på de här nitarna. Jag tror att Goldman Sachs gjorde någon rapport för 7 år sedan om solenergi som är helt uppåt väggarna.
Mm.
Och då var det ändå några smarta personer som lade ner ganska mycket tid och energi på att räkna ut där och hamnade snett.
Yes.
Så att det är inte konstigt att folk blir lite, va? Är det sant? Feeling. Så här. Men sen så blir man ju då glad. Men jag tror att man måste så här, upprepa det här. Alltså att förstå.
Gång
att,
på gång.
Ja, då vill jag inte säkert prata om det tidigare här med skillnaden mellan exponentiellt och linjärt tänkande.
Men du, förklara.
Ja, nej, men så här, linjärt är ju enkelt. Om du tittar mot väggen, väggen är 3 meter bort, då kan du bedöma. Du tittar lite längre bort, där är en tiger, den kommer äta upp mig om en minut. Ja. Ja, men vi är rätt duktiga på linjärt tänkande.
Ja.
Om 5 år kommer det se ut ungefär som idag, tänker vi liksom.
Mm.
Men exponentiellt är någonting som då, man inte, det är någonting som dubblas hela tiden.
Ja.
2, 4, 8, 16, 32, 64. Och det blir då väldigt mycket när någonting dubblas mer och mer. Mm. Mm. Och det baseras ju då på Moore's law som är dataprocesskraften och lite andra Moore's law kusiner kan man lägga till.
Ja. Mm.
Och det här gör ju, alltså, jag ska säga, vad är 2 upp till 30?
Ja, det är ju ofantligt mycket. Det är ju ogreppbart mycket. Ja, det, liksom.
Ja. Det är runt 1 miljard ungefär. Ja. Men jag kanske har fel faktiskt. Jag såg vad pinsamt skulle vara.
Vi kan dubbelkolla det här.
Men oavsett, det är en tankesätt som är väldigt svårt att ta till sig för oss. Och då ser man inte heller möjligheterna. Och då kanske man inte, men då tänker man, det där låter science fiction. Det där är bara, men det är ju så att science fiction har ju idag blivit science fact.
Ja.
Och det är så fantastiskt om man kan se det.
Ja.
Och då blir man inte så negativt inställd, tror jag, till omvärlden. Och sen har vi ju utmaningar, man får inte vara naiv. Och man måste också, tycker jag, tydliggöra att en del av sakerna, jag menar som girighet eller avundsjuka, ja, men det är ju mänskliga drag.
Ja.
Så tekniken löser ju inte allt. Va? Men det är möjliggörare till många av de problem vi har.
Ja, men jättebra att du tog upp både ett kognitivt och ett egentligen processorkapacitetsmässigt problem som Homo sapiens har. Vi kan ju inte vi kan inte förhålla oss till storheter som inte är typ man brukar kalla tabletop perspektiv. Så fort vi ska försöka greppa 100 miljarder planeter i vår galax, så blir det så mycket så att vi kan inte fatta det, eller så här kvarkar eller strängar, man kan inte riktigt förnimma det. Det är ett problem eftersom teknologi ofta är komplext, exponentiellt eller på något annat sätt där blir det liksom komplext, så därför måste det reduceras ner till koncept som man
exakt
förstår hela
och då
tiden.
Tycker jag så här, och det är väl det som vi försöker göra då. Men tar en autonoma fordon då som är väldigt inne och pratar om och så.
Ja.
Och det har ju såna enorma effekter. Men för att göra att en snitt stockholmare sitter ungefär 3 veckor av sin arbetstid i bilkö.
Mm.
Så att som samhällssystemet snor 3 veckors semester av dig.
Mm.
Och skulle vi ha autonoma fordon så skulle du inte sitta i bilkö.
Nej. Jag ska bara säga det on another note där. Jag bodde i Stockholm i 10 år och jag kan sakna bilkötiden. jag vet inte varför. Det är någonting, det är nog nostalgiskt. Liksom. Det var lite samtal. Du vet.
Jag pratade med en annan en stockholmare som flyttade hit. Så han tog ut sin bil ibland bara för att den skulle få träffa andra bilar. Det tycker jag var en skön take.
När vi pratade
där innan, det påminner mig om min kära gudfar.
Det har
ingenting med det här att göra, men jag måste berätta. Han trodde ju då att det här med diskmaskinerna, skaffa en diskmaskin, att den var novis i början. Så att i början så gjorde han ganska lite disk och tvättade väldigt rent. Och sen så lade han in smutsigare och smutsigare disk för att den skulle vänja sig.
Ja, men det är ju sött.
Ja, det var...
Alltså,
omsorg om maskinen.
Om du ska prata AI så är det ju ett rimligt koncept, för den kommer ju då bli bättre.
Man kanske har före sin tid, jag vet inte.
Men innan vi satt och pratade här och bekantade oss så pratade vi lite grann om din liksom finishing keynote, som är en stor fin sak att få göra här på Sundsvall 42. Jättekul. Då berättade du om en mognadsmodell i flera faser. Kan du inte resonera lite grann om den modellen?
Ja, precis. Det finns ju en ganska vedertagen modell på hur man kan se på en utveckling. Med som går igenom då att först så blir någonting först är analogt och då händer inte så mycket utvecklingen. Sen så blir det då digitaliserat.
Ja.
Och det är det som alla pratar så väldigt mycket om där.
Mm.
Men i början när det blir digitaliserat så är det ganska låga nivåer. Mm. Så man märker inte liksom skillnaden. Man kan ta liksom, ja, men Spotify är ett bra exempel. Liksom. Eller när musik blev digitaliserat.
Mm.
Det började ju lite granna, men jag menar försäljningen av CD-skivor höll i sig riktigt, riktigt, riktigt länge.
Mm.
Så då är det en fas där som kallas för deceptive.
Yes.
Mm. När man ser att det är digitaliserat, men det är kanske ganska dyrt, det kanske är ganska dåligt. VR kan ju vara en sån teknik som jag tycker ligger nu i, att det är inte så coolt faktiskt. Så här. Och så tänker man, det där kommer inte bli någonting. Och så blir man lurad, deceptive.
Mm. Mm.
Men sen så växer den här då, för det blir ju dubbelt så bra om det är varje år eller varannat år eller någonting sådär.
Ja.
Och då kommer då till disruptionen, det tredje det.
Liksom. Ja. Mm.
Och då går det väldigt fort.
Mm. Ja. Mm.
Och sen om det är liksom Uber eller Spotify eller Kodak eller vad man nu tar för exempel, finns ju många på det.
Mm.
Och det där är ju då, det där tror jag många risken gör, att man underskattar hastigheten.
Mm.
Man förstår utvecklingen, men man underskattar hur fort det kommer gå.
Mm.
Och sen efter det så blir det ju då demonetized, som det heter på engelska, att det blir gratis nästan med väldigt mycket lägre. Jag menar, Spotify, för 99 kronor i månaden så får du nästan all världs musik. Du fick inte en CD-skiva för det förut.
Nej.
Och sen så då blir du liksom democratized. Alla får tillgång till det. Jag menar, idag har ju alla kan ta foton på sin mobil via Instagram.
Ja.
För att vara tvungna att äga en kamera och så vidare.
Men det är ju liksom, det är jätteintressant hur du beskriver den, för det är lite som att, för tänker man tillbaka och reflekterar kring hur saker då kommer, det känns som att de liksom, de cirklar in lite grann på en lite såhär försiktigt. Vi har ju sett exempel, och även här nu under dagarna här, det var någon som sa där att för 100 år sedan då upptäckte vi vitaminer, och sen liksom 100 år senare då klonar vi ett får. Och det är det ju på 100 år, då tycker jag, shit vad långt det har gått på 100 år, men Det är skitspännande.
På tal om den exponentiella skalan här nu då.
Ja,
så är
det var 100 år.
Ja, så är 100 år, 20 år i våra år. Det har varit väldigt tydligt.
Ännu mer faktiskt tycker man. Nu ska man ju aldrig vara försiktig med lite siffror och sådär. Vi försöker hålla liksom ändå en
objektiv. Men do it.
Men det finns ju ändå, jag tror att det är McKinsey som räknat på det här. Att de närmaste 20 åren kommer motsvara en utveckling på 300 år.
Ja. Men det är ju, det är, alltså om vi tillbaka till det exponentiella, det är ju rimligt. För det är ju ständigt accelererande. Jag vet inte, vad har vi för position på Moore's Laws, varande och icke-varande? Kommer den fortsätta? Vad har ni?
Ja, som sagt, vi är ju inte forskare på något sätt på det här.
Men det kan vara kul att resonera kring.
Men ändå den uppfattningen som jag har fått av, som ändå är en medtagen, är att Moore's Law definitivt kommer att hålla åtminstone 6-8 år till.
Mm.
Alltså en dubbling då. Så här. Jag hörde bara någon intervju senast med Intel att de kommer kunna leverera på det här. Sen däremot så är ju frågan, för sen är man ju verkligen på så här nano-nano-nivå. Men som jag förstår det så är sannolikheten större att då kvantdatorerna kommer in. Och då kommer det ju gå ännu fortare. Bedömningen var att det är större chans att de kommer in än att utvecklingen kommer sluta.
Just det är ju, och det är ju, den tidigare hotet mot Moore's Law var ju för att man var fast i någon form av mindset att det skulle vara kiselbaserade transistorer som skapade den. Och det är ju egentligen en konceptuell felaktighet kring Moore's Law. Det handlar ju, det kan ju vara någon annan teknologibas som kan driva den här exponentiella hastigheten framåt.
Men då är det en intressant fråga. Alltså, fortsätter den, finns det motiv för den liksom fortsatta liksom innovationen? Om man drar en parentes till exempel till historiskt sett liksom rymdprogrammet. Mm. Man skulle vara först till månen och så vidare. Man satsar mycket pengar på det här. Det fanns liksom ekonomiska incitament. Sen är man på månen och man kanske inte, det finns ingen affärsmodell riktigt längre för att fortsätta liksom innovera.
Mm.
Och att på så vis, vad ska vi säga, att kapitalismen vinner över ska vi säga, det innovativa.
Fast jag tror liksom att den mänskliga affärsmodellen är ju nyfikenhet.
Mm. Ja. Att det är den som...
Jag menar, ta som GitHub exempelvis. Ja. Jag menar, där jag tror det är 12 miljoner programmerare över världen som gratis delar med sig.
Yes.
Du kan skriva ett styrsystem för drönare.
Mm.
Ladda upp det. Och så laddar någon annan ner det, gör en förbättring och laddar upp det igen.
Mm.
Menar, 13 miljoner programmerare som gör det här dagligen. Den innovationskraften ska man inte tjafsa med.
Nej.
Och den kommer ju fortsätta, så att säga, oavsett. För vi är nyfikna och vill bidra.
Mm. Mm. Ska säga... Microsoft fick ju vika sig för open source till, och det GitHub är ju en stor anledning till det. Så att, tillbaka till modellen. Digital, deceptive, disruptive, demonetized och democratized.
Mm.
När vi pratar med de som inte befinner sig lika mycket inne i vår bubbla och försöker langa konceptet disruption. För ett par år sedan upplevde åtminstone jag att man fick förklara det väldigt mycket. När du är ute nu, köper de, förstår de disruption? Hur mycket måste du illustrera exemplet kring disruption nu mot för något år sedan bara?
Alltså jag tycker det finns en jättestor förståelse för digitalisering.
Mm.
Det är ju ganska uttjatat ämne.
Ja.
Och att digitalisering i sig stöper om de många affärsmodeller, disruption och sådär. Det tycker jag det finns en stor förståelse för.
Mm.
Det man kanske har en lite mindre förståelse för är då den teknologiska disruptionen.
Mm.
Ja, men ta då till exempel om 3D-printing kommer bli väldigt bra.
Ja.
Om virtual reality kommer bli så pass bra så att du kan faktiskt ha ett möte med någon utan att se skillnaden på verkligheten. Kanske konferensverksamheten inte kommer fungera. Kommer du kunna köra ut transport saker och ting till en lägenhet så du inte behöver gå till ICA eller UPS och sånt där? Den distributionsbiten tycker jag saknas. Så digitaliseringen är man helt med på, men hur teknologin påverkar är kanske inte lika stor.
Nej. Nej, men vad kul att få din input på det. För det är ju en av de återkommande diskussionerna som vi har. Det är därför vi är så himla fokuserade på beteende. Mm. Alltså, vad driver det för konsekvens? Liksom? Bland det roligaste vi håller på med det är att vi försöker spotta nästa disruption eller nästa bransch som flippar. Liksom, eller, och vad det ska vara för driving force. Man har ju alltid fel. Mm. Sådär. Du nämnde också Kodak-exemplet. Jag tror inte att det har dragits på podden. Kan inte du berätta vad det är?
Det är ju nästan lite pinsamt.
Nej, du måste ta den.
Att man drar den, för det är ju verkligen inte den första framtidsspanaren som drar det exemplet. Men då man för förtydliga då, så är ju det verkligen de här 5D:na. Så blev det ju så. Digitalkameran uppfanns ju av Kodak 1975. Jag tror jag kostade $5,000, vägde 10 kilo. Mm. Blev inte årets julklapp.
Nej.
Och den var ju då väldigt länge dålig och dyr. Mm. Vilket gjorde att Kodaks ledning struntade i den helt enkelt. Och jag tror att när Kodak hade 1996, när de tog på sin topp, hade de 140 000 anställda. Liksom. Mm. Men sen så hände ju någonting, va? Sen kom ju digitalkameran där lite gradvis runt 2003, kanske 2005, och blev då väldigt mycket bättre hela tiden.
Mm.
Och sen så pang! Mm. Så gick också de då i konkurs 2012.
Mm.
Och det ironiska med det är ju då inte att de gick i konkurs, utan utvecklingen fortsätter ju. Mm. För att samma år då så köpte ju Facebook Instagram.
Mm.
De var 13 anställda för $1 miljard.
Mm.
Och det var en fantastisk affär när man ser på det nu.
Ja.
Och det betyder ju då har ju då fotografering har blivit digitaliserat.
Mm.
Det har blivit disruptat. Mm. Och det har ju alla kan fota idag.
Mm.
Och det har blivit billigt, det går också att fota.
Mm.
Så det är ett ganska tydligt exempel på de här 5D:na.
Ja.
Och det viktiga är, för nu måste jag åka iväg till Stockholm.
Det ska jag göra.
Men det jag vet att man ska ta med sig som lyssnare då, är ju att det är lätt att man slutar tänka där.
Mm.
Ja, men nu har Instagram gjort det.
Ja.
Men nej, det kommer ju någonting annat.
Ja.
Utvecklingen stannar inte. Du måste fortsätta tänka framåt.
On a finishing note, två har jag. Ett, vilket tips vill du skicka med alla som lyssnar på podden? Om du har något konkret tips om hur man ska, utöver att bli medlem i Facebookgruppen, hur ska man flippa till huvudet så att man blir mer intjänande av det här positiva?
Ja, men faktiskt då är det är så, det är ett mindset, alltså se möjligheter.
Mm.
För innan man förändrar hur man gör så måste man förändra hur man tänker.
Ja.
Mm. Och det här är faktiskt inte om teknik. Det här är change management egentligen.
Mm.
Så att se saker och ting på möjligheter.
Mm.
Och den andra däremot som tycker jag är att man ska göra ett litet scenario.
Mm.
Man tittar på lite olika teknologier.
Mm.
Om det här nu blir så.
Mm.
Man kan aldrig veta.
Mm.
Men vi tar solenergi exempelvis.
Mm.
Om energi om 15 år i princip kommer vara gratis.
Mm.
Det säger det.
Mm.
Vad kommer det innebära för mitt liv och där jag jobbar?
Yes.
Och så har man ju lite hållpunkter på det.
Ja.
Och om det nu blir så, hur ska vi då agera?
Mm.
Sen är det mycket bättre att det inte blir så.
Nej.
Men då måste man ha koll. Så jobba som en futurist. Gör scenarium på de viktigaste sakerna.
Mm. Det var ju grymma tips.
Verkligen.
Måla en snabb bild om hur världen ser ut i en favoritvärld om 30 år.
2047.
Ja. Det måste vara exakt.
Nej, den passar jag på.
Hela samtalet har väl lite
Däremot är jag helt övertygad om att det kommer vara mycket bättre.
Ja.
Och vår så att säga, slogan är ju, eftersom framtiden kommer vara bättre, så är vår slogan "Make the future come sooner".
Tack så mycket,
Patrik. Tack så mycket.
Tack ska jag ha.